Den 50 år. Mm. Och då skulle jag ha lite grann som lite festlighet hemma hos mig. Lite kalas, en sån liten tillställning. Liten hippa, liten skiva.
Vad säger ni? Hippa skiva, vad är det?
Ja, kunde man få så mycket som man kunde sätta hippa skiva. Men så mycket får man väl inte. Kan man inte tänka sig. Säg, min ranson, den har alldeles tagit slut.
Ja, det vill säga det att ni har tagit ut.
Ja, jag har tagit ut så mycket så att jag har tagit slut. Och nu skulle jag fråga
mig... Vadå, vadå?
Nej, men jag skulle fråga mig inte jag skulle kunna få lite extra tilldelning.
Ja, det är allt frågan om det.
Ja, det är frågan om det.
Ni ser ut att vara alkoholist.
Nej då, min yttre människa står i en kolossal strid till min inre. Jag är visserligen född av alkoholistiska föräldrar, det är jag. Min far, han var född i Wien och döpt i Madeira. Och här i Sverige etablerade han sig som brännvinsadvokat. Och själv heter jag O.P. Andersson.
Vad heter ni?
O.P. Andersson. Det är ett starkt namn, men det går inte i bankerna lika förbaskat.
Ja, hur var namnet nu?
Orvar Patrik Andersson, det vill säga O.P. Andersson, det heter jag
verkligen.
Ja, det kan man säga.
Född, sa jag.
Ja, det är klart att jag är född. Annars skulle jag väl stå här och resonera om att jag var född.
Men när är ni född, människa?
Född människa, ja. Ja, det var åtminstone meningen när jag föddes att jag skulle födas till människa. Fast det är lite si och så i slutet på månaderna. Ransonen tar slut.
Vet ni inte vilken tid på året ni är född då?
I vilken tid, ja. Jag minns bara att det var så jäkla mörk så jag tror det var på höstkanten.
Och vilket år var det?
Ja, vilket årtal. Det var, ja, jag är nu 50 år så att om man räknar då så är det 20, 25, 26, 27, 20, så blir det väl då alltså 1864.
Va? Kan ni räkna ni? Sa ni att jag var 50 år gammal, va?
Ja.
Det är 1864, det blir 1880.
Jag sa, ja visst, jag kom fel där på ett ställe så det är nog rätt att det är fel. Eller jag menar det är nog rätt som direktören har. Vad var det för ett nummer direktören hade?
Ja.
Jo, i alla fall det var nog så som sagt. Då blev det Orvar Patrik Andersson.
Ja. Var bor ni då?
Jag bor hemma hos mamma.
Var bor mamma då?
Hon bor hemma hos mig.
Nå, var bor mamma ni då?
Ja, vi bor tillsammans så att säga.
Vilken gata?
Ja, yes, gatan. Det blir en Storgatan.
Nummer?
Det står ovanför porten.
Och vi behöver inte att vi ska springa omkring på portarna inte?
Nej, för gud ska vi göra inte det. Det brukar jag själv göra ibland och lördagar. Brukar alltid polisen komma och snacka med.
Vem brukar?
Nej, det var
vem som brukar
jag...
komma?
Ja, det var som jag satt och skämtade.
Ja, jag gör inte det inte.
Och var Patrik Andersson, Storgatan 9. 9, ja. 9, där har vi det, Storgatan 9, ja.
Nå, nu har vi egentligen kommit så långt.
Ja, nu har vi kommit så långt. Kunde vi nu komma lite till så var det bra.
Ja, hur många gäster blir ni då?
Ja, det beror sig alldeles på stor tilldelning jag får.
Ja, om vi ska kunna tilldela något extra så måste vi ha reda på hur många gäster det blir. Jag vill ha den exakta siffran.
Ja, så den exakta, ja. Den exakta siffran den svävar väl mellan 22 och 87.
Alltså svävar den, ja. Nu sätter vi någonting mitt emellan då, så. Namnen?
Orvar Patrik Andersson.
Nej. Gästernas namn ska det vara.
Ja, så gästerna ska vara gästernas namn också. Räcker du med namnen så inte det ska vara kragnummer och skonummer?
Ja.
Nej, ursäkta vad som är satt och skämtar. Orvar Patrik Andersson, Storgatan 9 på höstkanten.
Ja, hur går det?
Ja, jo tack. Hittills har det gått ganska bra. Ja, jag har skickat ut en hel massa bjudningskort. Somliga har lovat att komma, andra har lovat att komma inte. Så till exempel borgmästaren, han kommer säkert.
Ja.
Ja, han kommer säkert. Bara han hittar så kommer han. Och sen polis Karlsson, han är ju så galen i öl.
Han är ju nykterist.
Ja, men jag menar han är så galen i sån här trafikföl. Ska vitsa lite med den också. Och sen flyger han av mig. Det var han som inte flög över Atlanten. Kan direktören säga mig förresten vad han har för slags religion?
Nej.
Nej, det är inte gott att säga så många omvändelser som han har haft under sin flygning. Jag träffade honom om dagen så sa jag, nå, hur går det med transportpassagerarflygningar? Sa han, det går upp och det. Sa han, han är så jäkla skoj den där Arnberg. Och så kommer han, chefen för elektricitetsverket. Han kommer säkert, för han följer med strömmen. Han var skojig förresten när jag bjöd in. Så sa han, ja, fan, jag ska komma på ett villkor. Så han, och det är att jag får fisk till så pengar.
Fisk?
Ja, men han vill inte ha vanlig fisk. Han vill ha sån där elektrisk fisk.
Vad säger ni, människa? Elektrisk fisk? Vad
ja,
är det
för något? Ja, det är sån där kabeljo.
Åh.
Det var det jäkligaste jag hörde. Man kan slita på djupet. Kabeljo. Ja, så kommer han där och barberar Lindqvist. Han vill också ha fisk. Han vill ha klippfisk. Vi ska få säga att jag får till dig i alla fall. Det känner jag på. Och så kommer han, chefen för renhållningsverket. Han, ja, han kommer kanske inte för det. Det är bäst att sätta ett frågetecken för honom. För han har varit lite krasslig på sista tiden. Han har haft lite verk. Haft lite sådana här renhållningsverk. Efter jag har hela mitt liv. Och sen kom hans skomakare Lundström.
Det är en trevlig karl. Han halvsular och bottnar var han kommer. Fast i sommar så var han ute hos mig vid kallbadhuset och badade. Men där bottnar min sanning, ska jag säga.
Nå ja, allt vad jag nu har sagt min herre, så skulle jag anhålla frågan om jag skulle kunna få så. Om jag skulle kunna få 1 liter.
1 liter?
Ja, om det är för mycket så skulle jag väl kunna få 1/2.
1/2 liter?
Ja, är det för mycket det också så är jag glad att jag bara slipper ut härifrån med livet.
Ja, vi sätter väl 35 liter då.
Sätter ni 35? Jesus, då sätter jag mig igen. 35 liter, nej, det är inte sant, Ja, det är sant, så kommer han, Albert Engström, också.
Kommer han också?
Ja, han kommer också.
Ja, då sätter vi 65
ja,
liter.
Ja, det blir väl bäst det.
Ack ja, denna sprithumor, alltid lika kul. Det finns någon som förfasar sig så mycket över att det skojas om och med sprit i revynummer och skämteckningar. Jag förstår inte riktigt det. Det är ju alltid de stora och farliga ämnena som är utgångspunkten för skämtande. De som upptar folks sinne. Kärleken, döden och spriten. Man försöker väl besvärja farligheten på olika sätt. Det finns en liten språklig rest kvar ifrån motbokstiden. Jag vet inte om jag har tänkt på det. Man talar fortfarande, fast att inte motboken finns, om att köpa ut sprit och köpa ut vin. Man säger inte att man ska gå in i affär och köpa ut en skjorta. Man ska gå och köpa ut ett par skor. Det är egendomligt att man inte bara säger köpa sprit. Nej, man ska köpa ut den. Man ska rädda den ifrån systemet, lagerlokalen. När det ska göra sentimentala nummer så är det ju vanligt att man utgår från tanken att det var mycket bättre förr. Det värsta är att det för väldigt många människor så var det faktiskt mycket bättre förr. Jag menar nu alltså inte politiskt eller historiskt eller ekonomiskt eller sådär, utan mycket personligt. Det var bättre förr för att de var yngre och frimodigare och såg ljusare på framtiden. Och ibland är det ju faktiskt så att en ung man i tidiga 25-årsåldern eller 20-årsåldern och sådär, som har fått sitt första jobb och nästan tjänar lika mycket som far sin. Han bor kanske ändå hemma eller hos någon kompis under enkla förhållanden. I varje fall så käkar han ofta mammas köttbullar. Och alla stålarna går till kläder, resor och håller igång. 10-12 år senare så har han familj, barn, lån att betala. Lönen har inte ökat någon nämnvärt. Han har fått en sorts konstig sträckning i ryggen. Det känns liksom neråt här. Och falukorven har gått upp igen. Det är inte klokt att ett par jeans till en 7-åring ska kosta 169 spänn. Och jag tålt han med fan inte vara ute och slå runt längre. Jag är alldeles urlakad dagen därpå. Ja, hon grälar inte, det gör hon inte, men hon tiger. Hon tiger, förstår du, som om jag hade varit... Hon har bara varit ute en enda kväll med grabbarna, så tiger hon så att man håller på att gå sönder som ett gammalt sandslott när vågorna kommer över en. Nej, visst var det mycket bättre förr.
Thank you. väl, fröken. Ja, klackar i taket, boys.
Texten till den här, det var början på en kuplett som kallades för Punschstudenten, och det var de studenter i Lund 1951 då livet lekte. Och man förstås tittade ännu längre tillbaka från den utgångspunkten. Melodin var träffande nog Middletons gamla Spökbrigaden, och här spelades den utav Laxbläcket. Den som sjöng tror jag var Ingvar Wixell, men jag är inte säker på det. Jag tyckte det lät så. Nåja. Vi ska nu pigga upp oss med en låt som spelades in ungefär samtidigt som nyss sjungna kuplett sjöngs för första gången, nämligen Les Oignons med Sidney Bechet och Claude Luther. Det är Paris strax efter kriget. Oh, det var mycket bättre för. Thank you. Jag var i Paris för första gången just då, omkring 1950. Det var försommar, vädret var vackert, Paris var vackert, jag var vacker. Jo, men det är sant att det var bättre för. Cindy Bechet spelar där och mycket bättre än han gör nu, för han är död nämligen. Han kanske spelar harpa, men sopransaxen har man fått lägga. Nåja, allt var ju inte så vackert förstås. Över alla varmluftsutblåsen från metron så låg högvis med så kallade klochader. Sådana där lumpiga luffare som går och rotar i papperskorgar och tände lägereldar under Paris berömda broar. Den i Sverige, Rumänien, Skottland och Jugoslavien världsberömde författaren och konstnären Stig Claesson, Slas, berättade en gång för mig att han var i Paris ungefär samtidigt som jag. Vi möttes emellertid inte. Däremot stötte jag ihop med min kusin, tänk vad världen är liten. Och att han, alltså Claesson alltså, en gång hade lustvandrat ner på Seinkajen. Så han kommit under en sån där berömd bro. Där låg ett tiotal lumpiga klochader och kokte bönor i en plåtburk över en eld. Och några drack vin och flugorna surrade omkring dem. Då stannade en buss på trottoaren ovanför och fotografer och skripter och sånt välde ut. Det var ett filmsällskap alltså. En brutal inspelningsledare kom ner och körde bort alla klochaderna och man ställde upp kameror och lampor. Ut ur bussen välde nu ett tiotal statister utklädda till klochader och satt sig under bron och började koka bönor i en plåtburk. C'est la vie. Ja, istället för att spela Under Paris broar med musettdragspel så ska jag nu för min son Thomas spela Paul McCartneys fina låt Junk. Spriten är ett kärt ämne i skämtbitarnas värld. Det sa jag bestämt nyligen. Nästa stora ämnesområde är kärleken. Jag hörde en skämtbit häromdagen som på ett nästan slående sätt, jag tvekar inte att säga det slående, skildrar den moderna människans och kanske särskilt kvinnans otroliga ensamhet och frustrering i en värld av vibratorer och isolering. Nu kommer jag att berätta en fräckis. De som inte tål det kan stänga av radion en minut, för de tar ungefär en minut att berätta. En halv kanske. Det är så här att scenen är alltså på någon slags kuratorsbyrå. Där sitter en kurator och fyller i sån här lapp. Där sitter en tjej framför kuratorn. Och kuratorn säger: jaha, vad tycker fröken Karlsson bäst om? Att onanera eller att ha samlag? Fröken Karlsson: och det är rysligt svårt att svara på det. Nåja, fröken Karlsson, försök nu. Vad tycker ni bäst om? Oj, jag vet inte. Det är så rysligt svårt att svara på det. Svara nu, fröken Karlsson. Jag måste få formuläret ifyllt här. Ja, det är rysligt svårt att svara på. Men det skulle väl vara... Jag vet inte. Det är så Svårt att svara på, jag vet, men fram är det nu. Ja, det skulle väl vara samlag då.
Varför det?
Ja, det är ju alltid kul att träffa folk.
I gave my lady a coconut. She said, "Foxy, that is all right, but the only thing I really want from you, a little bitty piece of the big bamboo, the big, big bamboo, bamboo."
Det var tyvärr lite hack i den här skivan, som ju också var en liten fräckis kan man säga. Det var i alla fall The Big Bamboo med Foxy, och den var inspelad på en fest under Foxys eget tamarindträd på ön Jost van Dyke, på en av de brittiska jungfruöarna, på en fest den 8 februari 1959. För det var en ganska trevlig fest. Det är inte alltid lätt att hitta fram och leta upp sällan spelade bitar. Ofta så brukar jag helt enkelt ta sådana som jag gillar. Och en sån är A Way of Life med Jimmy Durante. Den melodin, den knyckte, tagade jag till revyn Under dubbeljöken. Och jag sjöng den där med en text som handlade om kärnkraften. Det omöjliga hette den, kallar vi den då. Jag vet inte om ni kommer ihåg kärnkraften förresten. Det var en ryslig debatt om den för 100 år sedan. Med kuslig precision så spelade man ju den omdebatterade filmen Atomligan igår kväll. Och då spelade man den sent på kvällen, och mittemot i andra kanalen gick Hagge Geigert och Britt Ekland. Så då var den verkligen kusliga filmen desarmerad så här långt efteråt. Nu är det ju fritt fram för atomkraften. Den har blivit bombsäker. Nu ska vi inte diskutera den längre för det är så tråkigt. Nej, nu är det Pippi Långstrump som det gäller. Och därför så ska jag inte alls spela någon kärnkraftsbit, utan jag spelar helt enkelt den här sången som vi knyckte melodin till. Det är en mycket sentimental sång med 1000 stråkar. Och den handlar om familjelycka. Det är väl bra, det får man väl sjunga om. Och det är den gamle Schnuzel, eller kallar han sig för, ja, Schnuzel eller något sånt, Jimmy Durante, som förresten dog i vintras. Vi kan hylla honom med att låta honom klinga ut.
A song the world can sing so very seldom does a trumpet sound announcing happiness. Pleasure can be peacefully explored just to paint a rainbow out for someone else to see. Can be its own reward. A home and a family, a husband, a wife, and to like each day is a way of life.
Att det är fullkomligt ute och prata om kärnkraften, men jag kan inte låta bli att nämna att jag häromdagen fick ett brev från en tjänsteman på ekonomidepartementet som berättade att han har fått tag på en promemoria som heter Sammanfattning av statsbudgeteffekten av här berörda besparingsåtgärder budgetåret 1981-82, av vilken det framgår att den nuvarande regeringen inte tänker respektera folkomröstningsresultatet. Man vill stoppa stödet till energisparande i bostäder och till befintliga byggnader och processer inom industrin. Jag tar om det igen. Regeringen vill spara och vi vet att man kanske måste spara. Men varför vill man just spara på stödet till sparande? Alltså, man vill stoppa stödet till energisparande i bostäder och till befintliga byggnader och processer inom industrin. Varför vill man hämta en halv miljard just där? När vi vet att man måste göra allt för att begränsa användningen av olja och kärnkraft. I brevet som jag fick så låg också en fotostatkopia av den delen av promemorian som behandlar energisparstödet. Brevet är inte undertecknat. Det står så här: jag hoppas att du förlåter att jag inte skriver ut mitt namn. Om det kom